Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Horizontes. Jag heter Martin och med mig har jag
Anna.
Och vi gör den här podden tillsammans.
Ja.
Det är vårt andra riktiga avsnitt.
Mm-hmm. Och nu sitter vi i samma
stad.
Och vardagsrum.
Det också. Hemma hos Kalle.
Jättekonstigt att inte spela in på länk.
Men det är väl märkligt också publik.
Ja.
Även om det är bara en person.
Kanske är nog konstigare att det är bara en person.
Men vad har hänt sen senast?
Inte så mycket. Det är sommar. Jag är på besök i Malmö. Sveriges havsstad.
Sveriges Montevideo.
Sveriges Montevideo.
Men jag sitter på Göteborg, kanske Sveriges riktigt. Buenos Aires då?
Ja. Inte riktigt. Finns ingen jämförelse.
Jag har fått en ny fiende.
Vem då?
Rutger Brattström.
Just
han vet
det.
Inte om att han är min fiende. Men han är en kille på Timbro. Så han skriver skitmycket om Milleis Argentina. För han är en sån nyliberal college boy.
Alltså jag blev väldigt störd. För att han gjorde en sån resa till Argentina. För att kolla på hur det ser ut med Milleis regering. Lära ut sig från liberalerna där.
Mm.
Eller libertarianerna där. Så störigt att han ska skicka... Han ska lägga upp en bild på typ en sån riktigt ryggsäck, du vet.
Mm.
När man åker typ.
Som monchilera,
ja,
eller vad heter det?
Ja, exakt. Alltså, varför, om du ska åka till Latinamerika, behöver du en sån väska? Varför kan du inte vara den där vanliga resväska? Alltså, du ska till Buenos Aires, du ska inte till, jag vet inte,
Pampas. Djungeln. Nej, jag är i Buenos Aires nu, för det kommer bli ett reportage på Timbros hemsida. Där han är med någon psykologistudent. Och de hänger där i Buenos Aires. Och så är det alla hans uttalanden är så, ah, det går så mycket bättre för Argentina nu med Milei. Han har vissa nackdelar, och så var det alla de nackdelarna vi sa senaste podden. Bortsett från det så lyckas han faktiskt dra upp Argentinas ekonomi. Han har fått ner inflationen. Och så räknar han med på att i år kommer liksom tillväxten inte bli bättre i Argentina, men inflationen kommer gå ner. Tyvärr då kommer massa människor hamna i fattigdom, vilket redan har hänt. Men nästa år, då kommer det vända.
Ja.
Liksom. Det är det senaste från Rutger Brattström.
Han måste resa igen nästa år.
Verkligen.
Varje år.
Jag kan inte Argentinas konstitution exakt sådär, men den känns ju som att den är en ganska blek kopia av USAs typ. Så att de har ju lite samma system. Att de har ett presidentval, och då i samband med det valet så väljer man ungefär hälften av kongressen.
Mm.
Och sen två år senare då så väljer man andra hälften av kongressen.
Mm.
Och det är det som gjort så att Milei inte har egen majoritet.
Mm.
Och nu kommer det vara ett nytt val till kongressen under året här. Och då är frågan liksom, kommer Milei uppnå egen majoritet och då få lättare för att få igenom sina reformer?
Ja. Men han har redan fått igenom ganska mycket. Alltså för att, ja, det var här hänt sen senast.
Mm.
Att de hade en omröstning som tog typ så flera dagar för att det var mycket debatt.
Mm.
Men till slut så vann liksom Milleis sida. En av grejerna som det var massa reformer, men en av dem innebär att han kan göra vad som helst. Han behöver inte kongressens...
Mm.
Att kongressen ska bevilja allt som han vill göra.
Det är väl för att han vill besluta via presidentdekret, va?
Exakt.
Mm.
Och mycket av det som han vill besluta om är just typ säljandet av massa statliga företag, men också banken.
Mm. Just det, Argentinas riksbank.
Ja, det skulle vara problematiskt.
Ja,
på olika sätt.
Förlorar med kontrollen över sin valuta. Dagens tema för podden är ju en fördjupning kring Bolivia som vi lovade när vi gjorde vårt avsnitt 0 som handlade om kuppen som var i Bolivia, misslyckade kuppen som var ungefär en månad sedan.
Ja.
Vi har framförallt utgått ifrån, eller diskussionen vi har haft, har utgått framförallt från en essä som är skriven av Michael Hart och
Mesedra.
Sandro Mesedra, som heter Bolivia Beyond the Impasse, alltså Bolivia bortom dödläget.
Mm. Vi kan rekommendera den.
Ja, verkligen jättebra
bok. Det är
bok.
Väldigt kort och koncist.
Mm. Och köp det är också... den inte, för den är väldigt dyr.
Man kan också läsa bara pdf-en.
Ja, precis. För det är en sån common copyright.
Yeah.
Icke-copyright.
Den skrevs också precis efter kuppen 2019. Så det är väldigt aktuellt.
Mm, precis.
Mm.
Strukturen är lite att vi kommer gå igenom en kort så här, samtida historisk genomgång av Bolivia. Helt enkelt. Sen lite vad som har hänt. Sen förra avsnittet och sen en liten diskussion kring vad vi tror kommer hända framöver. Vi kan börja med att säga att Bolivia är ju ett av Sydamerikas fattigaste länder.
Eller var det.
Mm. Och att det alltid har präglats av en kamp kring naturresurser på något sätt.
Och det har också liksom influerat, tycker jag, liksom politiska idéer i hela Latinamerika. Mm. Typ kampen för liksom gruvarbetarna i Potosí och liksom sådana kamper har liksom haft mycket influens i andra länder i Latinamerika, hur man ser på, hur man läser liksom Latinamerikas historia genom hur ursprungsbefolkningen har liksom behandlats och också hur den kolonialismen har liksom kopplats till resurserna.
Mm.
Jag skulle också kanske läsa lite om Latinamerikas öppna ådror.
Mm. Ja, Eduardo Galeano.
Kanske den boken har kanske många av er läst och den var väldigt, den hade en stor influens på liksom rörelsen på 70-talet och en av de främsta historier därifrån är just gruvarbetarnas liv.
Och det kan man också säga som skiljer Bolivia lite från Argentina som vi pratade om innan är ju att Bolivia är ju inte heller sånt där utpräglat invandringsland på samma sätt som Argentina. De har liksom inte haft den här stora europeiska immigrationen på tidigt 1900-tal, slutet av 1800-talet, utan det har varit ett land som till stora delar har bibehållit sin ursprungsbefolkning. Också haft lite annorlunda under kolonialismen, varit lite annorlunda i sin relation till Spanien, att det var verkligen som i Eduardo Galeanos öppna ord där när han beskriver liksom hur gruvan i Potosí är som liksom en blödande öppen ådra, det är det som ger namnet i boken ju på något sätt.
Mm.
Där man tvångsförslavade indianer som dog i hundratusentals för att tömma gruvorna. Och man tömde också alla gruvor i Bolivia i stort sett. Och det kommer också återkomma till, för vi kommer prata en del om den litiumreserv som finns idag i Bolivia och som präglar lite det politiska livet i Bolivia.
Ja, just det. Och också möjligheterna.
Vår historisk genomgång kommer inte börja med typ koloniseringen av Bolivia och spanjorerna på 1500-talet eller 1400-talet, utan vi kommer däremot börja på tid 2000-tal egentligen.
Mm.
Det finns två liksom viktiga händelser eller viktiga processer för att förstå liksom den politiska rörelsen som växer fram i Bolivia och som blir det som den rörelse som har makten idag i landet. Och det är det som kallas vattenkriget och gaskriget. Och båda de här händelserna bygger på misslyckade privatiseringar av gas och vatten som förhöjde priserna på de här produkterna för Bolivias befolkning, men också var så här typexempel på liksom, ja men tänk typ världens sämsta upphandling, dessutom supermycket korruption.
Mm.
Så att man upphandlade och det var till företag som inte kunde hantera de här naturresurserna och det medförde att liksom bolivianerna behövde betala skyhöga priser helt plötsligt på resurser som innan varit
deras
och billigare. Och då är gas och vatten väldigt liksom viktiga naturresurser för en stor del av Bolivias befolkning. De här privatiseringarna skapade stora sociala protester i Bolivia, vilket inte är något nytt liksom för Bolivia. Det är ett land som har präglats av starka sociala rörelser egentligen alltid. Mm. Och det är väl vissa grupper som då sticker ut lite i de här rörelserna. Och det är de gamla gruvarbetarna runt den här gruvan i Potosí, som trots liksom att gruvan har tappat kanske sin kraft, fortfarande finns en viss väldigt stark militans i de kretsarna. Sen är det kokabönderna som under 90-talet utsattes av the war on drugs, liksom väldigt stark repression, hård repression. Och sen är det lokal organisering av fattiga delar av ursprungsbefolkningen i Bolivias olika kåkstäder och på landsbygden.
Ja, men det var liksom också en rörelse som byggdes av de här olika erfarenheter från de här grupper som sen kom samman på något sätt i den här frågan.
Precis. Evo Morales, som vi kommer återkomma till, som var Bolivias förre president, han var också en viktig ledarfigur i kåkaböndernas organisering.
Mm.
Och då, dels i vattenkriget men också i gaskriget sen, så var kåkabönderna väldigt viktig, liksom deras fackförening var en väldigt viktig del av organisationen mot de här privatiseringarna. Han till och med blir fängslad och hungerstrejker och sådär. Så han är väldigt så här, militant och viktig ledare i de rörelserna. Det som liksom skilde de här vattenkriget och gaskriget från tidigare sociala protester var ju att man lyckades liksom på något sätt, genom nygamla metoder lyckades man bryta in i det bolivianska samhället. För rörelsen var det så massiv, men också det här med att man omringade och blockerade vägar och så vidare och lamslog landet. Och den här rörelsen hade under 90-talet egentligen format ett parti som heter MAS, Movimiento Socialismo, eller rörelsen mot
socialismen.
De är liksom inte ett traditionellt vänsterparti, utan det är liksom ett nytt typ av vänsterparti som tänker mer att de är rörelsernas röst.
Mm.
Och det här var en förändring som hände typ 97, tror jag det var, i slutet av 90-talet, där de blev liksom ett annat typ av vänsterparti.
Mm.
Och redan i början när de började upp i val så fick de ganska stort gensvar och ganska många mandat.
Ja.
Men då 2005 så var det nyval efter gas- och vattenkriget, som var 2003 var gaskriget. Och 2005 var det val i Bolivia, och då fick Mas över 50% av väljarkåren. Och Evo Morales och vad heter han, Garcia Linera, hans vicepresident, blev, ja, Morales blev president och han blev vicepresident. Och det hände väldigt mycket när de tar makten.
De gör en ganska djup transformation av Bolivia från lite olika håll. Alltså, å ena sidan att man nu har liksom en representation av folk som kommer från Aymara, från Quechua-kulturen, in i parlamentet och in i staten också. Men sen att man gör en ny konstitution, om man kallar den bolivianska staten som en mångnationell stat. Så man vill verkligen liksom reformera vad liksom staten är för någonting. Och att staten ska liksom representera alla de här grupper. Och inom den här nya strukturen så var det också tänkt att de här grupperna skulle få liksom en slags autonomi. Sen har man kanske inte kommit så långt i att alla de grupper som man skulle ta in i det här paraplyet skulle få samma liksom rättigheter och så vidare. Vissa grupper kom ut bättre från det här. Men den här strukturen liksom finns. Det är den som är konstitutionen just nu. Och sen också genom ekonomiska och sociala reformer så förändrar man också på väldigt djupt sätt livet för folket i Bolivia.
Jag kommer inte ihåg några procentsatser där, men man lyfte ju väldigt många från fattigdom, och sen utrotade man ju analfabetismen i Bolivia.
Ja, man använde samma metod som har använts i Kuba.
Mm.
En annan grej man gjorde är att man gjorde universitetet gratis.
Mm, just det.
Och det här tror jag också typ att i det här längre perspektivet gjorde också att en annan typ av liksom teoribildning började liksom skapas i Bolivia, som hade också lite den här blandningen av idéer som kommer från liksom ursprungsbefolkningens teoribildning och blandades liksom med andra idéer som också kommer att påverka den här konstitutionen, men också liksom de reformer som görs senare. Morales satt i regeringen typ 13 år, 14 år. Det var en ganska lång process liksom.
Precis, och det är väl också då när det här sker i Bolivia, så är det en del av det här man kallar den rosa vågen i Sydamerika, när ett antal vänsterregeringar blir till i Sydamerika, från Argentina i söder till Venezuela i norr.
Men bästa åren.
Men det som skiljer Bolivia från både Venezuela och Argentina framförallt är ju att hela den här rörelsen är ju på något sätt uppbyggd underifrån. Det är väldigt tydligt så här att det är liksom MAS då är liksom mer rörelsernas parti än någonting annat. Om man jämför med vänsterperonismen i Argentina, så är det så mycket att de kapslar in rörelser som att de är rörelser. Vilket medför att de reformerna man genomför är ju mer djupgående.
Ja.
Och liksom eftersträvar någon form av omdaning av hela samhället.
Ja, och sen, det här håller ju inte så mycket med i boken, för att de pratar lite om det. Alltså, de ser samma fenomen som man har sett i de andra länder, i Brasilien, i Argentina, där man har kanske typ vissa av de här partierna har ätit upp rörelsen.
Mm.
Jag tror att i Bolivia har varit lite annorlunda process.
Mm.
För att man har ätit upp dem på något sätt, men de har faktiskt givit dem makt. Det är inte som att rörelsen åts upp, ingenting nytt kom och liksom den kraften och så bara liksom kom in i partiet. Utan de här rörelser har fortfarande makt i samhället. Och den makten liksom passerar genom partiet på något sätt.
Precis, för det är en viktig del av det bolivianska projektet, är just det här liksom, vad ska man säga, att man ville stärka medvetenheten och stoltheten bland den bolivianska ursprungsbefolkningen då. Innan så har man i Bolivia inte haft någon representation alls egentligen.
Ja.
Utan det har varit en väldigt liten klick spanskättlingar som har haft makten i Bolivia, både ekonomiska och politiska. Medan då MAS liksom reformer åsyftade att lyfta de här grupperna, vilket man också lyckades, och öka deras representation.
Ja.
Och nu tror jag det är typ 50% eller sånt där.
Ja.
Och då är det både liksom i parlament, men det är också som statliga byråkrater och så vidare. Att liksom hela ledet ner har förändrats.
Också att många fler kvinnor har kommit in i parlamentet. Också, det var också kvoteringregler och så vidare som som drog till det.
Man kan verkligen kalla det ett sånt lyckat identitetspolitiskt politisk revolution liksom jämfört med många andra. För om man tittar Venezuela och Argentina så är det ju så uppenbart att den rörelsen, visst det fanns ju liksom en basorganisering också.
Mm.
Det var inte de organisationerna som tog den parlamentariska makten utan det var något annat liksom som kom in från sidan.
Ja.
Så det är en viktig skiljelinje tror jag man ska med sig när man ska försöka förstå Bolivia. Så allt är frid och fröjd då i 14 år i Bolivia fram till 2019.
Ja, och det är också att göra med liksom en kontext för att nu när vi pratar om det här liksom rosa vågen och så. 2019 hade den vågen också dött.
Mm.
Man hade inte samma stöd. Alltså, de här stora kongresserna med liksom Lula, Morales, Kirchner, de sker inte längre. Alla de liksom, projekt om att bygga upp en latinamerikanska institutioner och så hade dött ut.
Mm.
Och då fanns det en öppning för liksom, högern att ta makten igen på liksom, andra sätt. För då hade man inte den pressen, den internationella pressen som man hade innan. Så 2019, efter att högern körde en ganska hård kampanj mot MAS. Och sen hade det varit också konflikter. Liksom.
MAS öppnade upp lite för angreppet genom att de försökte genomföra en folkomröstning som skulle innebära att man skulle kunna välja om Morales på ytterligare en mandatperiod, vilket är då konstitutionellt går mot konstitutionen, beroende på vem man är som tolkar den, har det visat sig senare. MAS förlorar den omröstningen. Så då ser den bolivianska högern en möjlighet att attackera MAS-regimen, och de gör det utifrån då narrativet att MAS har blivit, och Morales framförallt kanske, har blivit en maktfullkomlig despot egentligen.
Mm.
Då när valet sker 2019 så kör ju de väldigt hårt på den här linjen att valet är präglas av valfusk och oegentligheter. Och EU och OEI, eller OAS, alltså amerikanska organisationer i Sydamerika som är liksom SEI-organisation, väldigt tidigt ute och fördömer valet och säger att ja, men det har pågått valfusk. Så då får ju den bolivianska militären och bolivianska högern carte blanche egentligen att avsätta
Morales. Alltså innan resultatet hade kommit ut så hade de redan sagt att det var valfusk.
Exakt.
Efter den kvällen så behöver Morales och hans vice fly landet.
Mm.
De flyr genom Argentina och sen till Mexiko. Och den bolivianska högern som då är också inte en superstadig kraft kan man säga.
Den bolivianska högern verkar värdelös på momentum och politik.
Verkligen. De har, alltså de har inget projekt, så då är det ganska svårt för dem.
Men jag tror, nu är det sidospår här, men jag tror också det har med just den här liksom djupa transformationen av det bolivianska samhället att göra. Att det är ju fortfarande, när man pratar om bolivianska högen så är det den här spanskättliga minoriteten.
Mm.
Och det känns inte som att de försöker mobilisera, för varje gång de får lite luft så genomför de ju alltid typ pogromer typ mot ursprungsbefolkningen i Santa Cruz. Det är deras grej liksom. Så här, nu, vi blåser lite, nu måste vi döda någon från ursprungsbefolkningen här.
Mm. Och sen var det också, för att de tar makten liksom, med hjälp av militären och så vidare. Det blir också covid, så det har liksom regeringen bara alltså, sämst på alla möjliga sätt. Alltså, inte bara de här okonstitutionella och allt det där. Och att det hela var liksom organiserat av USA. Men också, de hade väldigt dålig regering och väldigt våldsamt också. Det var många som dog i El Alto, det här området i Bolivia där liksom, det är liksom basen för.
Mm, det är ett område, för lyssnaren kan förklara det som att det är ett slumområde som ligger liksom, som är La Paz, men som ligger på den höga höjden La Paz. Så desto längre ner du kommer i La Paz, för La Paz är på väldigt hög höjd, desto rikare är det liksom. Så att staden är omringad av det här kåkstaden kan man säga, som är en institutionaliserad kåkstad idag liksom.
Mm.
Men, och där har ju MAS väldigt stort stöd, och det var därifrån också gaskriget liksom hade sin bas, och det var på det, därifrån kunde stänga av hela huvudstaden och vägen till flygplatsen går genom El Alto.
Så småningom så lämnar de regeringen, de upplyser en nyval. De sätter villkoret att Morales kan inte ställa upp, alltså han skulle ställa upp som för parlamentet.
Mm.
Men han kan inte göra det. Han är fortfarande flykting. Till slut så vinner MAS ballet igen med Luis Arce som president.
Och, det måste också vara en av få tillfällen där det har skett en kupp i Sydamerika och de är tvungna att efter liksom, vad blir det?
ett år typ.
Ett år utlysa en nyval. Det måste vara någon form av rekord.
Ja, faktiskt.
På pissdålig opposition.
Men om vi är pissdåliga, alltså till slut så blir det också att de alla hamnar i fängelset.
Ja.
Morales kommer tillbaka till landet. Allt är vackert igen. Men ja, som vi pratade nyligen så blev det inte så vackert till slut.
Nej, man kan också säga att det genomfördes några oberoende undersökningar sen av valet 2019.
Mm.
Och då kom man fram till att det inte hade varit något valfusk heller, i den utsträckningen som EU och WAS liksom påstod.
Ja.
Så det var bara en fabricering då.
Mm. Och det här är liksom kanske kontroversiellt, eller jag vet inte. Jag kan tycka lite att om Morales har en stöd av typ så mer än 50% av befolkningen. Mm. Alltså 60% kanske. Jag vet inte hur fel det är att man ställer upp igen.
Men det är också spännande att en majoritet är för MAS, liksom, vilket är så här Morales på något sätt ändå.
Ja.
Och röstar på dem. Men man röstar emot en förändring av konstitutionen. Det är också ganska spännande liksom dynamik på något sätt. För det betyder ju att det finns ändå en liksom demokratisk debatt och diskussion på något sätt. Så här. Ja, men vi gillar det här, men vi gillar inte den här förändringen. För vi vill inte ha den här, liksom, den här typen av regim. När vi tycker om det de gör. Liksom. Att, det är att man som väljare gör en särskiljning där. Eller en del av väljarna i alla fall, uppenbarligen.
Det som den här boken som vi läste, Beyond the Impasse, skriver om är just att även 2019, alltså innan 2019, så hade MAS kommit till en punkt där deras liksom politiska projekt satt lite stilla.
Mm.
Den kraften och reformer och liksom den kreativiteten också, skulle jag säga. För att det var liksom ovanligt det mesta de gjorde. Det var inte som att de tog progressivt projekt från typ så socialdemokrati och liksom, alltså de gjorde något nytt.
Mm.
Det hade inte skett för ett tag. Alltså det var som att man hade på något sätt blivit bekvämt eller och den typen av transformationer kom inte de senaste åren. Och de försöker liksom förstå också vilka är de saker som sitter i vägen för det här projektet att fortsätta. Liksom. Mm.
Det är ju en utmaning då om man tänker att man har en multistat som konstitution eller liksom en nation av många nationer, så är det ju, så blir det ju med ens liksom inbyggda motsättningar. Till exempel ett sådant är ju när man skulle bygga en ny motorväg för att liksom förenkla råvaruförflyttningen mellan den höga höjden i Bolivia genom djungeln till Brasilien, tror jag. Mm. Eller till Chile, jag kommer inte ihåg. Men
Chile,
nej, det måste... Ja. Och då var det ju olika liksom delar av ursprungsbefolkningen med olika grupper. Aymara till exempel var en grupp som de skulle tjäna på den här motvägen som de var för. Medan annan grupp då som levande i den här djungelregionen var väldigt mycket emot. Så det, där blev det ju våldsamma protester mot den här motorvägsbygget. Ja. Och båda grupperna utgör liksom en bas i MAS på något sätt.
Mm.
Och sådana motsättningar har det ju hela tiden funnits liksom i projektet.
Ja.
Mellan den här tanken på autonomi för vissa delar av befolkningen, men också landsändor. För ett annat exempel är att man har väldiga problem att hantera en provins som Santa Cruz då, som är liksom den rikaste provinsen i Bolivia, och där den bolivianska högern alltid har ett massivt stöd och där det är störst del andel vit befolkning.
Mm.
Den provinsen har ju försökt köra sin eget race, och där har MAS med Morales i spetsen fört en ganska flat linje också på något sätt, för att man tycker deras autonomi också är av betydelse. Så det är ju ganska spännande också som del av bolivianska projektet, liksom vad den här idén om lokal autonomi och dess begränsningar innebär, eller vilka motsättningar som uppstår i alla fall.
Och det finns en komplexitet där som jag nämnde lite det innan, typ att vissa liksom grupper, kanske Aymara, har fått ganska mycket av det här projektet. Och om man kollar också till exempel i El Alto idag, finns det också vissa som har liksom tjänat ekonomiskt under de sista åren, speciellt typ kockabönder och så, som nu har byggt fina villor med väldigt spännande arkitektur som liksom präglats ganska mycket av deras kultur, och kanske typ att andra mer minoritetsgrupper har inte fått så mycket som det lobbades i början. Mm.
Det är ju en grej då att olika grupper liksom har gynnats på olika sätt av den förda politiken. Men en annan sak är ju också att man har till exempel då förändrat den bolivianska befolkningen också. och deras uppfattning om världen. Till exempel genom att ha fri universitet så har man ju fått en befolkning som har, eller en stor del av befolkningen som har en ganska hög utvecklingsnivå eller utbildningsnivå. Och men det finns ingen arbetsmarknad för den befolkningen. Så man har också liksom en kritisk massa människor som söker arbeten som inte riktigt finns i den bolivianska ekonomin idag. Man har också liksom försökt höja då människor ur fattigdom, framförallt genom konsumtion kanske. Genom olika typer av lån och sådär, som gör att människor kan starta nya företag. Så, vilket också förändrar deras syn på sig själva och vad man tjänar på. Så, så det är liksom flera olika saker som har hänt som har förändrats massbas på något sätt i grunden.
Och att man har kanske inte varit med i de här processen, alltså från partiets sida, men också rörelsen, för att om man liksom pratar om det här att rörelsen har varit ganska nära partiet, så tror jag också att det finns kanske också problem i de här rörelserna.
Och sen måste vi prata om litiumen.
Ja, det måste vi göra.
Bolivia är ju det landet som har en störst litium...
Estimerat
störst litiumreserv i världen.
Tredje största,
vilken av två andra då? Ni sätter det på pottkanten här.
Nej, men jag tror att det var tredje. Men det är tredje ändå.
Ja, skitsamma. Det är skitmycket litium under marken.
Tillräckligt.
Men utmaningen då med Bolivia är att det är som i alla länder som ligger i södra delen av världen. Det är att de inte har möjlighet att dels ta fram litium till en liksom renhetsgrad. 99% ska vara renhet. De kan få 96% utifrån liksom dagens teknologi i Bolivia. Vilket medför att de får mycket mindre vinst för det de säljer. De kan få mer pengar liksom för det de säljer. Men sen också att de inte har möjligheten att producera till exempel batteri i Bolivia, utan då blir det ju återigen att man kommer i ett råvaruberoende med de rika länderna i väst.
Det här är det som kallas den litiumtriangeln som är Argentina, Chile och Bolivia. Och till skillnad från Argentina och Chile så äger Bolivia sitt litium. Det är inte liksom externa som exploaterar. I Argentina är det helt så bild. Och i Chile... Boric har liksom sagt att de ska skapa ett statligt företag som ska exploatera litium, men de har inte gjort det än. Och det är chilenska företag, men de har kanske den tekniska kapaciteten. Men det är liksom privata aktörer som också har tävlat mycket med Bolivia, med priserna och så.
Ja, precis. Men en risk finns ju att man tänker att då, ja, men om den bolivianska ekonomin har stagnerat rätt mycket just nu, liksom gaspriserna är på väg upp, det är liksom brist på gas, vilket är märkligt eftersom det finns väldigt mycket gas och sådär, så innebär det att en lätt väg ut hade ju varit att göra som till exempel Venezuela och vara helt beroende av liksom oljeexporten då, fast i Bolivias fall litiumexporten, och liksom bara sälja det direkt till första bästa företag.
Ja.
Men det skulle inte bryta liksom den relationen man har med sin omvärld på något sätt, utan det skulle bara liksom förstärka den.
Ja, och sen också att det finns ekologiska konsekvenser och sociala konsekvenser att explodera litium. Det är inte liksom...
Nej.
det används mycket vatten i litiumproduktionen. Och just i de platserna där man extraherar litium så finns det inte så mycket vatten. Så det här påverkar vissa grupper och det är något som man måste ha i åtanke.
Och där gör väl sig också att inte 2005 längre lite påmint så här, att det inte finns den här kontinentala vänsterorganisationen längre som fanns då. Alltså att det är svårare idag att få till ett liksom transnationellt samarbete kring till exempel litiumproduktion och förädling och batteriproduktion än vad det var då. För man hade ju i den här boken av Hart och Misadra så tar de ju upp till exempel att man skulle då i ett drömscenario hade Chile, Argentina och Bolivia samarbetat kring att liksom ta upp litiumen och på det sättet hitta mer teknologiskt avancerade sätt för att man får mer resurser och utveckla det. Men då hade man till exempel också kunnat producera både bilar och bilbatterier i Brasilien då, som har en lång tradition av just bilproduktion.
Och sen vann Milei valet också, så det har drömmen över.
Ja, nu blir det Elon Musk som får all litium.
Det som de också nämner är att, alltså, ja, vi har liksom sagt det lite, men att litium skulle kunna vara en möjlighet för Bolivia liksom.
Ja.
Att få den ekonomiska push som de kanske behöver just nu.
Ja, det är väl egentligen den enda möjligheten. Eller det är svårt att säga att de kommer via Silicon Valley liksom.
Ja, men alltså, jag vet inte. Jag vet inte heller om det är det man vill. Alltså, så att, jag tror att det är en fråga som har, alltså de här progressiva, eller vad man ska kalla, regeringar har inte löst. Vill de göra en industriell reform? Hur ska den se ut? Hur ska man bygga upp den kunskapen man behöver? Alltså, är det ditåt man vill åt? Jag tror att det är efter liksom 15 år av vänsterregeringar och att man inte har läst den här frågan, så har det också liksom börjat komma lite splittringar och sådär, för att det har varit liksom den främsta frågan för Latinamerika.
Men det här är också, vad ska man säga, ett minst 70-årigt liksom teoretiskt och praktiskt utmaning för utvecklingsländer. Det man kollar typ utvecklingsteori, liksom det här med att men vad finns det för vägar framåt för ett land som i beroende av råvaruproduktion. Då är man ju i Argentina som exempel, då har man ju förlitat sig på till exempel att ha höga exporttullar och börja producera allting själv under 50- och 60-talet så och exportera för att försöka bryta sitt beroende av bara råproduktion. Och det gick ju inte heller. Så det känns som att det är en...
För att i Uruguay har man försökt Silicon Valley-strategin och gjort det väldigt enkelt att typ, det är många som utbildar sig till programmerare och så. Man kan typ så göra snabba kurser, det finns allt möjligt. Mm. Men det blir också alltså, ett annat... sättet. Alltså det är liksom Google som kommer installeras i Uruguay och liksom har väldigt billigt arbetskraft. Det förändrar inte relationerna med
Nej, det känns ju som de här utmaningarna som man har då, det är ju, de är ju av global karaktär.
Ja.
Alltså visst, man skulle kunna lösa dem teoretiskt sett på en kontinental nivå till viss del, men det är, i slutändan så går det inte att lösa så länge världen är liksom kännetecknad av en ojämlik handelspolitik.
Det ligger ändå i deras händer att till exempel stärka kooperativrörelsen och alltså, sånt kan man göra som regering.
Misadra och Hart, de säger ju att en sak är nyckeln här.
Vadå?
till förnyad kraft i Bolivia, och det är den feministiska rörelsen. De älskar sina feminister.
Ja, och då, alla älskar Latinamerikas feminister.
Och det handlar ju mycket om att Massa har misslyckats med stora jämställdhetsreformer, då, framförallt aborträtten. Mm. De har ju inte lyckats besegra den katolska kyrkan i det hänseendet. Så de har ju inte fri abort i Bolivia än, utan däremot så har man gjort det ganska mycket undantag.
Ja.
Det finns väldigt många undantag för att få göra abort i Bolivia. Men det är fortfarande inte fritt. Liksom.
Ja.
Men det har börjat växa fram en rörelse som är ganska lik den i Chile och Argentina kring de här frågorna. Som de menar på då skulle kunna vara det här. Liksom.
En bas till en ny rörelse.
Precis. Och den nya energin då, som MAS-projektet skulle vilja behöva för att liksom, Bolivia ska fortsätta utvecklas. Nunca te arrepientas, frágil corazón, de haber dado tanto amor. Nunca te detengas al primer dolor, siempre nace un nuevo sol. I vårt första avsnitt vi spelade in, avsnitt 0, så handlade det om kuppen som var för en månad sedan.
Mm.
Där en general försökte kuppa bort Arce, men framförallt ville gripa Morales så att inte han skulle kunna ställa upp igen till nyval.
Han ville också släppa alla fångar.
Just det, släppa alla fångar. Men han fick inget stöd av högern, han fick inget stöd av militären och omvärlden var väldigt tyst kring det också. Han misslyckades.
Ja.
Det blev en stor mobilisering, framförallt via Morales rörelse, kåkabundernas rörelser och fackföreningens rörelser mot kuppen som lyckades stoppa den. Och vad har hänt sen dess då?
Morales har gått ut på Twitter och sagt att det är sant att det var Luis Arce som
låg bakom kuppen.
Ja.
Hans liksom teori då är att Arce gör det här för att stärka sin interna makt mot Morales, för då skulle han kunna visa sig då så här ståndaktig, också en del av de sociala rörelserna och sådär, och på det sättet liksom underminera Evo Morales.
Ja, för vi har sagt kanske i det avsnittet, men det finns en ganska stor konflikt inom MAS mellan Arce och Morales, vem som ska ställa upp till val 2025. Och sen också kanske att vissa vill bara att båda ska ställa upp. Linares till exempel menar att det här skulle göra att vänstern förlorar valet. För att Morales har kanske väldigt mycket stöd fortfarande, men Arce har också stöd. Arce har liksom tagit Bolivia från covid-krisen och har liksom hanterat regeringen. Alltså ingenting så spännande liksom. Men han har inte gjort något så dåligt så att han skulle inte få stöd.
Alltså Arce har ju också en poäng, eller försöker driva en poäng med att det är konstitutionsvidrigt om Morales ställer upp igen. Medan Morales står som han inte kunde skapa regering 2019.
Mm.
Har rätt till en ny mandatperiod. Och det är väl det som är liksom grundkonflikten. Och då har Morales gått ut.
Mm.
Samt som Arce har sagt. Ja, men jag kommer ställa upp nästa val. Och en annan sak som Arce då menar på. Så att Morales del av liksom staten och Mas gör, det är att man förhindrar då, som var inne på innan, att Arce kan, och hans regering kan liksom gå vidare i planerna kring litiumen. Att de liksom genom domstolsväsendet förhindrar den bolivianska regeringen att sälja naturresurser till internationella företag och därmed få in mer pengar till statsapparaten.
Det här liksom i den kontexten som jag har pratat om innan, alltså att Milei har bundit ballet, att det, för att det kanske man ska också förstå är att Morales kanske, alltså som en latinamerikansk ledare, som han bara hade också mycket stöd liksom i andra delar av Latinamerika, och till exempel ligger ganska nära Maduro i många frågor. Liksom. Och jag tror att det här kanske blir viktigt just i den här konflikten, för att om inte de löser det här, så tror jag också att de influenser kommer spela roll i vad liksom, partiet bestämmer att göra.
Jo, precis. Det blir också som att litiumen blir ju på något sätt viktigt både då för de kanske nya liksom, olika maktnätverken eller baserna som växer fram i världen. Ryssland och Kina på ena sidan och USA på andra. Liksom. Där då, som alla sådana här naturresurser blir liksom förbannade på något sätt. För då hamnar man ju också i blickomfånget av de här staternas agerande på något sätt.
Och en del av det här är just det här impass. För att alltså, det här har blivit så stort. För att det har blivit jättestort typ. Det är liksom det enda som det pratas om i Bolivia. Nej, jag menar det här konflikten mellan Arce och Morales har också att göra med att de inte har liksom en ny projekt.
Nej, precis.
För att om de hade haft ett projekt så hade man diskuterat det liksom. Ah. Alltså, vi har försökt vara liksom forska om vad är liksom de politiska skillnaderna mellan de här två. Och jag tror till slut att det finns inte så många skillnader. Nej. Problemet är just det att de, om man inte diskuterar faktiskt liksom politik och diskuterar istället ledarskap och liksom vem är det som kommer dra fler röster och liksom, då har man redan förlorat på något sätt. Alltså, för att varför ska man vinna då liksom?
Ja.
Men sen har man å andra sidan en obefintlig opposition. Och då är det, kan det vara ganska kul att liksom.
Ja.
Ja, för att om det hade funnits liksom en Milei i Bolivia, som jag tror att det kan säkert komma, för att i den här kontexten så är det en perfekt möjlighet för liksom nya sådana projekt att uppstå. Så hade man kanske liksom pratat om andra grejer.
Och det märker man också i, när man försöker läsa om det, så är det enda motsättningen som då särskilt Morales anhängare målar upp, det är ju då att de menar på att Morales är liksom en man av folket och han är ursprungsbefolkningen, medan Arce då till någon form av mass-elit då.
Ja.
Men den motsättningen känns också lite ganska fabricerad på något sätt.
Verkligen. Också efter,
alltså, vi pratade ändå om en kille som var president i 14 år. Liksom.
Exakt. Det här liksom kopplas till det vi pratade om innan, att liksom under de här 14 åren att det har liksom uppkommit nya liksom relationer, sociala relationer, som kanske idag är det kanske svårt för delar av liksom Aymara-folket och bara så, vi är de.
Ja.
Alltså de har liksom helt annan position just nu. Det är andra dynamiker som man har idag.
Och vår nästa podd vet vi inte riktigt vad den ska handla om, utan det får vi se. Men fortsätt gärna skicka in förslag på poddämnen. Det var väldigt kul senast vi fick en massa uppslag. Och glöm inte att bli patron för att alla, för att lyssna på andra poddar. Kanske inte blir svår. Det är väl det.
Trevlig sommar.
Trevlig sommar. Vi hörs.